dags för ett nytt avsnitt i Hockeystudions försäsongsextra kan man väl kalla för. Och nu har turen kommit till Örebro Hockey. Och det är inte bara jag och Thomas Roos som ska sitta här och babbla, utan till min hjälp har jag för första gången vid starten av en säsong huvudtränare Niklas Eriksson. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur känns det att vara, det här är din dröm att få starta en säsong som huvudtränare i SHL. Det här har du jobbat mot och för hela tiden sedan du slutspelade hockey.
Kanske inte hela tiden, det tycker jag nog inte. Men efterhand när jag valde att satsa på tränaryrket och flytta ifrån Leksand. Jag jobbar ju i Leksand i nästan 5 säsonger med J20-laget, A-laget. Och sen valde jag att, när inte jag fick vara kvar i Leksand längre, en resa via Lillehammer, Almtuna, assisterande i Örebro. Och det är klart, under den resan har det vuxit fram att ambitionen och förhoppningen är att nå så långt man kan i Sverige som möjligt. Nu är jag SHL-tränare och huvudtränare i Örebro, så att då är det längsta man kan nå i Sverige. Det känns jättebra. Samtidigt så, det som hände i fjol, det tyckte jag ändå var en tuff situation. Man jobbat ihop med 2 killar, Petri, Lima Tainen och Niklas Sundblad, och sen får de gå och jag får frågan att kliva upp som headcoach. Egentligen önskar man inte att det ska bli på det sättet. Men nu blev det så, och vi fick en, tycker jag, bra utveckling förra säsongen.
Vi ska återkomma till det, just hur det var att ta över när man är assisterande och sen blir huvudtränare. Vi träffas i Leksand för övrigt då. Och lite tragisk anledning varför vi sitter här, måste jag säga. För att du ska vara med i Tobias Forsberg-matchen i Mora som spelas då idag. Då. Jag vet inte när ni lyssnar på det här, men det här är i mitten av augusti då. Vad hade du för relation till Tobias?
Jag hade ju Tobias i laget en säsong. Sen har jag alltid träffat han här på Noret, som det heter, i Leksand, och sprungit på varandra. Och Tobbe var en fantastisk person. Om man ser hur han är som människa. Det var ju på isen en krigare, jobbade stenhårt för laget, ställde alltid upp för alla andra. Utanför en öppen, intelligent person, skulle jag vilja säga. Liksom öppen i sinnen och hade liksom idéer och tankar och var en vaken människa. Så det som hände i Leksand här för ett drygt halvår sedan, det var ju otroligt tragiskt. Alltså. Ja. Kan man ställa upp på något sätt, och det tror jag alla känner i hockeyfamiljen, då vill man göra det för Tobbe.
Hur har det här påverkat hockeyfamiljen? Alltså, det var ju ett tag sedan som vi fick att en spelare blev så tufft eller svårt skadad.
Det som jag tycker är fantastiskt i såna här situationer, det är ändå liksom dels att man lämnar sin klubb, sitt klubbmärke åt sidan och ser till personen. Det är fantastiskt. Den här sammanslutningen som har blivit kring den här tragiska olyckan. Och på något sätt tror jag det är också viktigt att man kan i all stridens hetta liksom se bakom det och se att det finns andra saker som är viktigare i livet. Som till exempel det här, och när det händer. Det var ju rörande att se hur alla slöt upp kring det här, verkligen.
Ja. Banderoller lite överallt i Sverige. Ja, det är fint att du är med i den här matchen uppe i Jalas arena. Hur har sommaren varit?
Den har varit bra, tycker jag. Det var ju inte lika bra sommar som i fjol, vilket kanske var den bästa sommaren jag upplevt i mitt 50-åriga liv. Det var helt magiskt. Ändå tycker jag den här sommaren var fin också. Jag har varit en del i Leksand. Sen har jag varit med 2 kompisar nere i Frankrike. Cyklat lite där nere. Testat några backar i Alperna. För vissa kanske inte det är semester, men för mig är det semester att få cykla med kompisar i fin miljö.
Har du lägenhet i Örebro eller pendlar du från Leksand? Eller hur ser det ut så att säga för ditt privatliv?
Ja, nej, men jag har haft lägenhet i Örebro hela tiden och pendlat emellan. Nu säljer vi huset här i Leksand och flyttar ner på heltid till Örebro, kan man säga. Våra barn är vuxna och flyttar hemifrån, så att det faller sig ganska naturligt.
Du blir Närking alltså då?
Det kan man säga. Från Dalmas till Närking.
Vi ska ju prata om Örebro Hockey här. Hur märker man i Örebro att du har blivit huvudtränare? Vad försöker du sätta för avtryck på laget? För nu kan du ju styra och bestämma allting själv för första gången.
Mm. Om man backar bandet lite till när vi kom in där, så försökte vi ändå att ganska snabbt ändra på några saker i vårat spel. Och när jag säger vi, då är det Jörgen Jönsson, Henrik Lövdahl, och Henrik Lövdahl har nu ersatts av Christer Olsson. Så att vi är ju tre i våran ledartrojka. Och det vi försökte göra i fjol, och det vi kommer fortsätta bygga vidare på, som vi har tränat på de här två första veckorna på is, är att som lag var tajta över hela banan och inte bli så utspridda, vilket vi kanske tyckte att vi var lite tidigare och var lite för lätt att spela mot. Vi spelade match mot Linköping och där tyckte jag att vi var riktigt tajta över hela banan, så att vi försöker fortsätta bygga på det spelet som vi hade i fjol. Sen tycker jag det handlar mycket om att skapa en kultur där man, jag pratar jättemycket om förberedelser, hur man liksom preparerar sig för matcher och träningar, och de bitarna är jätteviktiga för mig i mitt ledarskap. Och sen om man går in på de lite mer mjuka värdena, hur liksom man behandlar människor, och så är det viktigt för mig att alla killarna känner en delaktighet i det vi håller på med, att de är en del av det här laget.
Ja. Hur stor inverkan eller påverkan har du haft på nya spelare? Alltså hur tät dialog har du med sportchefen om vad som kommer in och vad som vi bör få in, eller vad Örebro bör få in och så vidare? Hur närvarande eller engagerad du har varit där?
Nej, men vi har en tät kontakt, absolut. Samtidigt så är det ju Niklas som har yttersta ansvaret att ha på sitt bord att värva spelare. Sen är det ju så att vi är inte högst i näringskedjan. Om man bara fick peka på en spelare och kunde få den, det är klart att det hade varit enklare. Men det är ganska tufft för Örebro. Det tycker jag är någonting. Ska vi ta nästa steg som klubb och organisation, så behöver vi försvenska våra lag. Aha. Det är absolut.
Hur menar du med det?
Nej, men att försöka få in fler svenska etablerade spelare och kunna bygga en svenskare stomme, om jag säger så. Det tror jag är en framgångsfaktor i svensk hockey. Samtidigt ska det finnas importer, och det tror jag Örebro kommer alltid vara beroende av, importer som höjer lagets slagkraft. Men vi har runt 10 importer. Vi kanske skulle, om man tittar i lite längre perspektiv, kunna ligga runt 5-6 och därigenom bygga en stabilare grund och kanske sänka våran omsättning lite på spelare också.
Ja, jag ser man på er roster just nu, så är det ju då en salig blandning av olika nationaliteter. Vad är utmaningen för dig när i ett omklädningsrum, eller är det en hockeyspelare oavsett vilket, vad det står i passet?
Nej, men jag tycker inte det, utan det är en utmaning, för att om man ser hur svenska unga människor runt 25 år är uppfostrade. De har gått den svenska skolan där man, jag pratar mycket om det här med delaktighet, och där blir man liksom inbjuden att vara delaktig i de här utvecklingssamtalen man har. Så det märks ju att de svenska killarna är ju vana vid det. Tittar man ner på kanske finnar och amerikaner, de säger ju rakt ut att de vill ha mer direktiv, liksom, att de
pekar med hela handen.
Ja, men lite mer så, och där. Och det är ju en utmaning, för där får man ju liksom på något sätt ha lite fingertoppkänsla, att hur ska jag ta gruppen idag? Eller hur ska vi hantera gruppen idag efter en match till exempel? Ska vi vara lite mer direkt, eller ska vi jobba med öppna frågor i omklädningsrummet? Och jag tycker det är en balansgång. Det är en intressant utmaning, men som svar på din fråga, det är absolut skillnad på hur man kan och bör bemöta olika nationaliteter, det tycker jag.
Ja. Kör du allting på engelska?
Allting på engelska. Ja.
Hur är det, så att säga? Alltså, hamnar man lite på hälarna eftersom engelskan inte är ditt modersmål? Eller kan du uttrycka det så som Niklas Eriksson vill uttrycka sig?
Det är klart att svenskan ligger så mycket närmare, och att man har fler dimensioner i det svenska språket än i det engelska. Samtidigt blir det lite av en vana, och engelskan är bra på det sättet. Ibland finns det ju ord som är, tycker jag, bättre på engelska än svenska, liksom. Uh-huh. Men både jag, Jörgen och Christer är ju, vi funkar på engelska.
Uh-huh.
ingen har det som modersmål, men vi funkar på engelska. Så att det är ju inte att vi står och hackar liksom.
Nej.
Det funkar helt okej.
Okay. Mm, precis. En stor snack som jag förstått bland Örebros fans då, är ju då målvakten. Furch, eller hur talar man? Dominik Furch, är det så eller?
Mm.
Vad, kan du berätta lite om honom och hur ni hittar honom och vem han är som person och vem han är som målvakt?
Mm. Nej, men vi tittade ju efter förra säsongen där vi liksom inte hade en målvaktssituation som vi var riktigt nöjda med. Sen fick vi in Jonas Eneroth på slutet. Vi hade startat en resa innan Jonas kom in, tycker jag. Men när Jonas kom in så växte ju laget ytterligare en dimension och Jonas gjorde ett stabilt intryck på oss. Han skapade ett lugn. Så att vi försökte verkligen behålla Jonas med alla möjliga medel som vi kunde uppbringa. Men till slut då så valde Jonas att tacka nej. Och då tittar vi ju, vad finns det i pipen? Och målvaktsposten är ju otroligt viktig men också svår. Tyckte vi. Liksom det är svårt att hitta en bra målvakt. Så vi tittade dels på svenska målvakter. Men när de försvann så att säga. Det fanns inte så många kvar.
Vilka tittar du på? Kan du berätta det?
Nej, men det behåller jag för mig själv. Utan, men det var nog de som stod i tidningarna och spekulerades kring. Inga namn. Men då började vi titta i KL, vad fanns för målvakter där? Då dök Dominik upp och då pratade vi mycket med en kille som heter Stefan Persson som jobbar i Spartak Moskva.
Ja, just det, gamla AIKs målvaktstränare.
Och han är målvaktstränare och har jättebra koll på NHL, eller KL, förlåt. Så att Stefan var lite av ett bollplank vad det gäller först där. Han rekommenderade honom, tyckte att han hade tillhört den toppen av KL i flera år där. Det första man har sett av Dominik här, det är jättepositiva vibbar.
Ja.
Tät, stor, rörlig framförallt. Läser spelet bra. Mötte Linköping igår. Även om man kanske inte ställde på jättemånga svåra prov så han gjorde ett jättebra intryck tycker jag i första matchen. Det måste jag säga.
Varför, kanske fråga om man ska ställa till honom, men varför väljer han att lämna KHL? Som är kanske en högre rankad liga än vad SHL är. Varför väljer han att ta det här steget neråt?
Ja, det är precis som du säger. Det ska man ju ställa till honom givetvis. Men,
för det är ju viktigt för dig att få de svaren. Varför vill han komma till Örebro?
Ja, han är ju 29 år och har precis fått barn. Det kanske kan vara en anledning att liksom ett lite lättare och enklare familjeliv i Sverige och i det här fallet Örebro, än att, som de flesta spelarna berättar om i KL, det är ett otroligt kuskande med resor och man är nästan aldrig hemma faktiskt, utan Nej. Man är på resande fot och på något sätt är ju KL en penningstinn liga, men den är ju inte alltså man spelar där för pengarna skulle jag vilja säga, om man är svensk eller tjeck eller någonting, men själva livskvaliteten är ju bättre i andra ligor i Schweiz och Sverige och Tyskland. Ja. Det är jag ganska säker på.
Ja.
Och framförallt resorna är ju ruggigt tuffare borta.
Ja. Notera att han spelat väldigt många matcher han gjort senast. Det vill säga han vill ha många minuter och klara av många minuter. Det är så du har tänkt att använda dem också.
Absolut.
Kanske spela lite, alltså nästan upp mot 45 matcher, eller vad har du tänkt?
Vi har ju en tät dialog kring målvakterna med våra målvaktstränare Kristoffer Eriksson, så att jag litar fullt på Kristoffer att han tar rätt beslut. Sen är jag med i processen givetvis, men vi kommer ju spela Dominik mycket, men samtidigt så ser vi Jonas Arntzen, målvakt för framtiden, 22 år gammal och har jättefina egenskaper, så att vi vill att han ska få matcher också. Och vi tycker också att det är viktigt att man har två målvakter igång. Men att Dominik är klar först och målvakt och värvad för det, så är det ju.
Ja. Hur, om du jämför honom lite med Eneroth, hur bra tror du att han först kan bli för det?
Nej, men jag tror att han kan hålla ungefär samma nivå. Det har han väl gjort i KL statistiskt sett. Sen är han lite större, Dominik. Så att, kan han hålla Jonas nivå som han gjorde när han kom in, då kommer han hjälpa oss jättemycket. Sen är det ju handlar om vad vi gör i försvarsspelet också. Kan vi hjälpa han tillbaks med ett bra försvarsspel, då kan det bli riktigt bra. Men det är ju liksom en förutsättning för att målvakten ska vara bra ändå, att vi har ett gediget försvarsspel och att vi vet vad vi ska göra i spelet utan puck som lag.
Jag vill påstå att Örebro är ett av de lagen i SHL den kommande säsongen som jag har svårast att bedöma. Ni har bytt ut väldigt många spelare och det är också spelare som man kanske inte riktigt, i alla fall inte jag känner till. Så att säga. Jag vet inte vad Sakari Salminen kommer liksom bidra med och så vidare. Och du har också stor omsättning på ledande positioner. Hur ska du få ihop allting? Hur gör man för att skapa en grupp där alla liksom bara vill tokvinna?
Jag ser det som en längre process och den processen har ju börjat. Vi har gjort vissa teambuilding-aktiviteter här i början på säsongen. Och
det som vad gör man då? Alltså Djurgården var ute och käkade huggorm för...
Ja, nej, men det vi gjorde första helgen när killarna alla var på plats då, det var ju att vi käkade inte huggorm, men vi hade en liten marsch ut i skogen där de fick övernatta.
Det är så klassiskt fortfarande alltså då?
Men det som jag tycker med en sån grej och som jag tror på, det är ju det här att man måste vara tillsammans och man får inte ha sin mobiltelefon med sig, utan på något sätt tvingas man prata med varandra. Ja, det är liksom första steget att lära känna en människa, det är att prata med den. Så att jag tycker det är en jättebra aktivitet att göra. Det har vi faktiskt gjort i några år.
Vad gjorde ni då? Ute i Närkeskogen och lite militärmarsch eller?
Så kan man väl säga. Sen var det liksom vissa stopp under marschens gång liksom, att man, och så var det ett uppdrag där, en typ någon form av tävling.
Aha.
Och sen var slutmålet en lägerplats, så skulle man bygga ett vindskydd man, tillsammans då, allting sker i olika, ja, man är uppdelade i fyra olika lag och sen så ska man, och vi har en kille som en militär som styr allting, som liksom berättar så här ska ni göra. Ja. Så att det blir ett samarbete helt enkelt.
Ja. Fick de sova utomhus en natt?
Ja, ja.
Hur var vädret? Hade de tur med vädret?
Ja, de hade tur med vädret. I fjol hade de otur med vädret, för då blir det tydligen åska och regn.
Ja, enda dagen på hela förra sommaren kanske.
Ja, exakt. Så precis så var det. Så att så vissa grabbarna blev lite skrajsna när det började åska där på mitt i natten.
Är du där och bevakar och har koll på vilka du ser blir liksom ledarna, förstår du? Vilka som tar nästa steg och går i bräschen? Eller låter du spelarna vara själva?
Nej, vi var där och följde det, men vi sov inte kvar. Jörgen valde att sova kvar, för han ville det.
Jaha.
Han men jag älskar det här. Jaha. Så att han sov kvar. Så att, men vi var där, men vi åkte hem på natten.
Men du, vilka spelare tyckte du liksom klev fram när det handlade om? Liksom? För det här är ju ett sätt att man prövas ju lite som människa. Inte som hockeyspelare utan som människa. Vilka tyckte du klev fram då? Vilka var det som imponerade på dig att vara goda ledare?
Ja, det är ju på vissa... Jag tycker ändå man kan se en sån som Mastermärke. Nu har vi gjort honom till lagkapten, men han har ju en ledaraura och en ledar... Ja, men han är en bra och gedigen människa som står för bra värderingar. Tycker jag han var en av de personerna som gjorde det. Jonathan Andersson tyckte jag så större ansvar än vad han har gjort tidigare. Han har ju kommit som ny till Örebro för 2 år sedan. Och liksom kanske smygit lite. Var det bra på isen, men... Och där tycker jag i omklädningsrummet också att han har tagit större ansvar. Stefan Varg gillar ju det här med liksom att han är social. Han tar ansvar. Prata med alla i gruppen.
Men kommer hem lite också nu så.
Kommer hem till Örebro. Så att, ja, men det är 3 killar som jag tycker tog ansvar.
Ja, spännande. Den största transferbomben just runt Örebro måste väl ändå vara att Palushaj lämnade i somras där. Hur engagerad var du i det? Eller hur mycket info fick du? För han hade väl kontrakt över den här säsongen också. Jag såg inte det komma att han skulle lämna för Schweiz blev det till slut, va?
Men vi visste ju att han kunde lämna, för han hade ju en option i sitt kontrakt där han, nu kan jag inte datumet i huvudet, men han hade ett datum där han skulle bryta det för att liksom Och han valde att göra det och gå till Davos. Och det...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag vet inte, men jag var inte så jätteöverraskad, för det som hände förra året, det var ju att när han blev skadad så började ju laget att leverera.
Ja, ja.
Och det är klart att Aaron med sin spetsegenskap, sitt målskytt och sin liksom hunger efter att producera, skulle jag vilja säga. Den är ju nästan unik vad jag har sett spelare, men samtidigt så är det här ett lagspel.
Ja.
Och det är laget som ska fungera. Så att... det var kul att träna Aaron. Men samtidigt så kände man att det var andra spelare som kanske blev lite kvävda av hans sätt att vara.
Det är ju en klassiker. Bort med stjärna så är det andra som kliver fram.
Mm. Och det har hänt förut, absolut. Sen visste man ju inte om det skulle hända med oss då. Men det var... När han blev skadad, det var många som sa, men nu kommer de att kliva fram. Ja, vi får väl se liksom. Men så blev det ju. Så
att, hur var han i omklädningsrummet?
Känslostyrd.
Okej.
Hade jättemånga samtal med honom. Och han sa ju själv, jag är svårt att hantera mina känslor liksom.
Okej, okay. Han är impulsiv alltså.
Han är väldigt impulsiv. Men har ju... Som sagt, vissa spetsegenskaper som gör att han är en bra hockeyspelare. Ingen snack om saken. Men det är ju viktigt det där att fungera för andra killar i laget också.
Ja, precis.
Att han är så.
Ja, ja. Är Örebro ett bättre hockeylag utan Palucci?
Som lag är vi ju det. Alltså ja. Som lag. Sen har ju han en egenskap som vi har pratat om som gör att han kan avgöra matcher och... På sikt kanske det hade funkat bra att han hade liksom rättat in sig lite mer i ledet liksom och köpt det vi pratar om.
Mm.
Det är inte omöjligt.
Nej, nej. Precis. Det är ju väldigt många nya spelare i Örebro och många som har lämnat. Jag är väldigt imponerad av att ni lyckas få Mattias Bromé från Mora. En som upplever en väldigt trevlig hockeyspelare.
Mm.
Hur gjorde du för att övertala honom att välja Örebro? Jag kan gissa att han ville prata med en tränare innan han bestämde sig.
Det skedde faktiskt ganska tidigt under säsong.
Jaha, ni tog honom tidigt från Mora där alltså?
Ja, jag vet inte hur tidigt så, men att själva kontakten tog så tidigt.
Okej, okay. Han har flickvän från Örebro också?
Ja, hon är från Lindesberg.
Okej. Okay.
Så att kontakten tog ju tidigt. Sen övergången, det vågar jag inte säga om när den skedde, men... Sen har han faktiskt varit våran fystränare har hjälpt han med fysen, så vi har haft en dialog med Mattias och träffat han även under somrarna när han varit gjort lite tester i det labbet vi brukar testa på universitetet i Örebro där och sådär. Mm. Så att
han det fanns en naturlig koppling
då. Ja, det fanns en naturlig koppling.
Mm. 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 Om vi börjar kika på de nya spelarna, exempelvis Irving, ska han ersätta Ebert? Är det tänkt så eller hur ser du honom?
Jag tycker liksom att Nick var ju en av seriens bättre backar förra året. Det är ingen snack om saken, framförallt i offensiven. Med både sitt skott och sin mobilitet. Han har ju en pondus på isen. Det är intressant att se hur han klarar sig ändå, eller om man kan ta det steget. Om man ser på... Jag tycker det blir helt fel om man säger så, för att Aaron han är en egen person, plus att han kommer från norska ligan. Han är 23 år gammal och lägga de förväntningarna på honom, det blir helt fel. Men däremot så, det de har båda två, det är ett otroligt skott. Ja. Och det har Aaron också. Han börjar med att göra 2 mål i första matchen. Sen har han saker i spelet och kanske i skridskoåkningen som han behöver förbättra för att och ta nästa steg i svensk hockey. Men att han kommer vara en hjälp för oss i powerplay och vara ett skotthot, det tror jag absolut. Och där kan han fylla en lucka som vi tappar efter Nick.
Ja. Kan det vara så att Näkyvä får en större roll i laget?
Mm. Så är det ju. Christian gjorde en jättefin säsong i fjol och lite underskattad, tycker jag. Och möjligt att Nick tog mycket uppmärksamhet från Christian, men jag tycker att Christian är en jättebra hockeyback och har utvecklats. Är ju jag tycker att han har liksom blivit en bra tvåvägsback och att han spelade bra defensivt förra året också.
Ja.
Men är skicklig på blå, har kanske inte lika bra skott som Irving och Nick hade, men en bra skott, men framförallt den där kylan och känslan på blå linjen. Han hittar ofta igenom med puckarna ner till målet, så att Christian är, han är väldigt viktig för oss, skulle jag vilja säga.
Ja. Weinstock är ju kvar i Örebro. Vilken roll vill du att han ska ha den här säsongen?
Med Weinis tycker jag ändå, han är ju en spelare som har på något sätt utvecklats med Örebro. Han har liksom gått det här steget från allsvenskan, följt med upp i SHL och varit med alla år. Och nu är väl han egentligen den enda spelaren som är kvar från den generationen.
Kulturbärare.
Ja, men så är det ju. Ingen snack om saken. Och Weinis är ju en hockeynörd. Så att han har en viktig del, tycker jag, i att påverka yngre spelare. Liksom att få in dem i vårat sätt och tänk att spela. Tycker jag också att den typen av spelare finns inte så många av som liksom gillar att prata hockey när man är på ishallen. Och verkligen försöker påverka laget i rätt riktning vad det gäller taktiska saker och så här.
Okej, okay. Men är det statistik han pratar?
Pratar om både statistik men hur man kan lösa problem på isen. Mm. Problemlösning. För det är egentligen det handlar om på isen, att lösa problem.
Ja, vi får se hur det går för honom i vintern. Oerhört trevlig pojke det också.
Mm.
Vilka av de här nyförvärven, vi kan ju räkna upp lite om de som ni har värvat. Ni har värvat då Max Lindholm och Daniel Bagenda från AIK, Bromé från Mora, Jonas Rask från Helsingfors, Dominik Furch från Severestal, Ludvig Rensfeldt från Timrå, Jonas Arntzen då från Leksand eller Panten, beror på hur lite man ser det. Sakari Salminen från Asset, Aaron Irving från Storhamar, Ryan Stoa, säger man så, Stoa. Mm. Från Traktor Chelyabinsk och sen Kirby Reichel. Ser man Reichel eller uttalar Reichel eller hur uttalar han?
Ja, jag tyckte du uttalade det bra.
Okej, okay, från Stockton hit där. Det är ju spelare alltså Stoa, Reichel, Irving. Nej, jag har ingen koll på dem.
Nej. Irving var ju i Storhamar förra året och bombade in mycket mål där.
Okej. Okay. Det är många som har gått den vägen också via Norge och blivit riktigt bra. Abbott som
ja. Ja, men det är ju en bra väg, tror jag, att gå om man är ganska ung också. Mm. Så att man liksom har möjlighet att utvecklas i Sverige. Vi hoppas ju kunna att han kan ta det steget som det ändå är från norska ligan till SHL. Det är ändå en ganska stor skillnad i kvalitet, tycker jag.
Ryan Stoa då? Vad kan du berätta om honom?
En storvuxen spelare, ansvarstagande. Direkt en ledare i gruppen, tycker jag. Och det var ju liksom det vi ville ha och det vi har fått. Och där återigen Stefan Persson var ett bollplank där. Han har haft Stoa i Spartak Moskva i 2 år och tyckte liksom att det är en jäkla bra kille och han tar ansvar och han är skicklig på isen.
102 kilo, hur klarar han av tempot i SHL?
Ja, men det tror jag är den stora utmaningen för han, att jobba med hans, det är någonting som vi har pratat med Ryan om också, hur våran liga är. Det är mycket skridskåkning. Ja. Och det är liksom, det krävs en bra motor. Och ja, det blir en utmaning för han, blir det. Men han har liksom hockeyskillsen och är smart. Och jag tror att det är lättare ändå som center att anpassa sig till det snabba spelet. Som ytterforward så är det nästan ett måste att man har trycket i benen liksom.
Har du tänkt köra som center eller som ytterforward?
Nej, som center.
Som center. Hur, har han kört fys med Örebro eller har han kört fys hemma i Minnesota?
Nej, hemma. Han kom in i början på augusti här. Så han har ju varit hos oss bara i knappt 2 veckor.
Ja, ja. Men levererat ändå måste jag säga i KHL där. 36 poäng, 30 poäng och 27 poäng. Det är bra siffror.
Nej, men han är skicklig än.
Samtidigt. Hur gör han målen då? Hur liksom hittar han?
Mycket runt mål.
Okay.
Han är liksom bra på instick och han är bra på att fånga upp returer och styra. Och, så att han hamnar ofta runt där och även i powerplay är han bra runt kasse.
Ja, ja. Efter 32 år att hans hockeyresa fortsätter, att han liksom har hungern fortfarande att byta land och byta miljö där.
Ja, det är en utmaning också att för honom tror jag vid 32 års ålder, och det kan ju också vara en trigger att man byter från kanske ett lite mer passivt spel i KHL,
ja.
som jag tycker att det är, och sen att man får spela i en liga som verkligen sätter krav på den fysiska statusen, för så är det ju i Sverige.
Ja. Just det. Vilka gick han med i matchen här mot Linköping? Vilka hade han?
Han har spelat med Sakari Salminen och Kirby Reichel där.
Okej.
Okay. De har hållit ihop här under försäsongen så här långt.
Ja. Hur har det sett ut? Hur funkar det? Eller hur väldigt tidigt ut?
Ja, nej,
men när vi poddar nu så har det bara gått... Jag har nu varit på is kanske en vecka eller två veckor. Någonting sånt där.
Ja, precis. Nej, men jag tycker att det syns att de inte är vana vid den stora isen. Sakari givetvis har ju spelat i Finland, så han är ju det. Men de andra två, att hur vi vill spela, liksom att sätta mycket press, åka mycket skridskor, vara ett kompakt lag tillsammans. Där är en utmaning för oss ledare att jobba med dem och liksom hela tiden försöka coacha dem i det spelet. Det tycker jag man ser. Däremot så tycker jag att om man bara pratar om Stoa så har ju han en nyfikenhet. Han frågar och ja, men hur vill ni att jag ska göra i de här situationerna? Så att, och har man den inställningen så brukar det bli bra i slutändan, tycker jag.
Mm. Och Kirby Reichel då? En första runda från 2013. Mm. Valde som nummer 19 av Columbus då, så att säga. Vad var det som... Första runda brukar ju få ganska mycket förtroende och lagen brukar ha tålamod med dem. Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att han inte lyckades? Tror du väl? En stor bit också. 97 kilo står här på Elite Prospect.
Mm. Det är ju bara spekulationer. Men jag tycker de första rundorna som inte lyckas, de är ju inte tillräckligt skickliga för att hamna högt upp i hierarkin i ett NHL-lag. För det är där de ses. Det är därför de går i första rundan.
Mm.
Och där får de ju också många chanser. Så brukar det också vara att de får ju ändå sina år i NHL för att de är första rundare.
Mm.
Sen exakt vad som har hänt i Kirbys resa, det vet jag inte. Nu hoppas att han kan liksom ta en ny start hos oss. Liksom.
Ja, gjorde 87 och 74 poäng där i Ontario Hockey League.
Ja, det är
han har ju det
talang.
I sig. Det var säkert därför han blev vald tidigt då. Och så spelade han... JVM för Kanada och så vidare. Men sen så har han inte riktigt lyckats ta liksom en ordinarie tröja där i NHL. Då. Kul att se honom i alla fall. Också som sagt var en stor pjäs. Så du kör, då har du en 97 kilos bit och en 102 kilos bit där i samma kedja. Mm. Det kommer att göra ont att möta Örebro i vinter.
Jag tyckte vi var ganska jobbiga att möta här under andra halvan av serien. Och ska svara. Jag vill ju inte att vi ska vara ett lag som åker och jagar tacklingar, absolut inte, men samtidigt är ju det fysiska inslaget i hockey jäkligt viktigt.
Ja.
Och jag tycker när vi var som mest effektiva i vårat pressspel, då spelar vi ju fysiskt också. Men samtidigt, som jag sa tidigare, att det är jätteviktigt att hålla ihop laget, och min erfarenhet är att börjar man jaga att spela fysiskt och tacklas och grejer, då blir man utspridda istället. Så det vill jag inte. Men givetvis så ska vi ju vara tuffa och möta och liksom vinna de här slagen in mot kassor. Det här, det är ju jätteviktigt.
Ja. Vem av de här stora, Reichel, Salminen och Rask, tror du kommer bli den största publikfavoriten?
Nej, men jag tror ju på Jonas Rask. Han har ju en speed och individuell skicklighet som är... Plus att... En arbetskapacitet helt enkelt. Han gillar ju lite det här att utmana. Är faktiskt inte helt olik Harper i spelstil. Lite avig sådär att han kan komma mot sin back i hög fart och göra riktningsförändringar. Och ibland på träningen så ser man, var det Harper eller var det Rask? De är väldigt lika.
Ja, de är det alltså. Assisterande lagkapten Helsingfors där.
Absolut. Nej, men Jonas...
En gamla klubb för övrigt.
Ja, Länge sedan då.
Ja.
Ja, nej, men Jonas han har gjort ett jättegott intryck som person, tycker jag. Han, att han har varit lagkapten eller assisterande där i Helsingfors, det kan jag förstå. Tycker att han har haft lätt att akklimatisera sig till det sättet att spela som vi vill. Så att Jonas, vi har gått en kedja med Bromé och Mastomäki med Jonas, och den känns vass, tycker jag.
Mm. Nyttigt att ha en rightare också där.
Ja, absolut.
Hur gör han mål? Han gjorde 20 mål i fjol. Hur ser liksom ett klassiskt rask mål ut?
Nej, men mer att han, som jag sa, utmanar. Han hade ganska roligt. Första snacket vi hade i samtalet, då sa han att ni kanske kommer bli lite förbannade på mig ibland, för att jag gillar att utmana, och ibland så tappar jag pucken.
Ja.
Men det är så jag är, sa han.
Okej. Okay. Kan han svenska, eller hur?
Nej. Men lite, som alla finnar. Okay, men ja. Inte, nej, men man snackar engelska med han. De förstår ju.
Vill du att han ska utmana eller bli förbannad eller livrädd för spelvändningarna?
Nej, men alltså, vi vill ju ha spelare som vågar mycket och vågar utmana med fart. Det är ju liksom då vi är bra. Samtidigt ska man ju inte göra det på ett dumdristigt sätt. Jag tyckte ändå det var skönt att han kommer in och säger det på första mötet.
Liksom. Vad svarar du då? Jag
skrattade lite och sa det, men det gillar vi liksom, när du, om du vågar utmana.
Mm, det blir en sevärdhet och kul med. Tycker det känns lite så generellt att vi har fått in ganska många intressanta spelare till SHL. Alltså det har kommit tillbaka många nya. Du har ju Sundström i Frölunda och Bulan Berglund i Djurgården och så vidare. Förresten, Bulan, var ni på honom? Västerås, Örebro, det är ju inte så långt däremellan. Eller hann du ringa till Niklas Johansson där och lyssna med? Ska vi inte ringa Bulan? Eller var ni inte på honom helt enkelt?
Nej, men jag vet att Niklas och Patrik har haft en längre dialog.
De borde känna varandra från Västerås.
De känner varandra bra. Så vi har ju, eller Niklas har ju pratat mycket med Patrik, men nu valde han Djurgården. Så det är klart att vi hade velat haft han i Örebro.
Ja, just det. Var det på grund av rivaliteten Västerås och Örebro, tror du, att det var lättare att välja Djurgården, eller?
Kan han vara det? Det är bara han som kan svara på. Men det, Djurgården, det kanske attraherar han. Vi har inte varit topplag. Vi har ambitioner att komma dit och sikta mot att liksom, etablera oss på övre halvan över tid. Men Djurgården var SM-final i fjol. Jag kan tänka mig att han resonerar så att han vill vara med och försöka vinna någonting.
Uh-huh.
Och kanske ta ett nytt steg i sin karriär.
Spännande. Du, om vi ser spelarförlusterna då, vilken av de här spelarna som har lämnat er då, är det som du tycker att det där var tufft, det där var synd att han valde det här? Exempelvis, vi har ju Rodrigo Abols som gjorde, jag tror han gjorde 18 mål för förra säsongen då, som valde eller testade lyckan nu i Nordamerika. Vilka av de här spelarförlusterna är som du tycker det där var synd?
Nej, men det är två stycken framförallt, och den ena är ju Abols, absolut. För det kom ju lite mer som en överraskning. De andra kände vi ju till, liksom. Att det fanns NHL-intresse på Nick och så. Det visste vi ju. Men Rodrigo, 23 år. En center som slår igenom. Som vi ändå har varit med och fostrat, liksom. Och han har varit hos oss. Och vi funkar jättebra i gruppen. Ansvarstagande. Stor center som hade ju haft ytterligare, tror jag, en dimension i år i spelet. Nu får man ju önska han all lycka till i Florida, att han tar det steget där och kanske kan få göra NHL-matcher. Men det kom mer som en överraskning. För Rodrigo själv var väldigt inställd på att stanna ett år till och liksom ta, verkligen etablera sig på SHL-nivå. Och sen kunna ta steget över till NHL. Så att det blev ändå som en överraskning. Men man börjar bli ganska luttrad som tränare och alla SHL-lag. Men så har det varit för oss. I fjol var det Manninen som drog efter VM där. Någon dag före deadline till KL. Så det är liksom bra spelare som försvinner sent. Men så är ju verkligheten för SHL idag. Så det är ganska tufft. Men att bygga lag. Men Rodrigo hade vi jättegärna velat ha kvar. Ingen snack om saken. Den tycker jag också Linus Arnesson. Det är en det är en bra hockeyspelare. Mm. Gedigen tvåvägsback. Mm. Bra ålder. Bra karaktär. Så att det är klart, de två killarna hade vi fått lägga till dem till det här laget.
Slarvade ni bort Linus, eller? Alltså, fångade ni inte upp honom?
Nej, det var ju en förhandling.
Såg honom tillräckligt mycket?
Ja, det kan bara han svara på. Men jag vet, den förhandlingen höll ju på under en längre period där, under säsong. Och det handlar ju också om ekonomi.
Mm, mm.
Han väljer Färjestad, de har helt andra ekonomiska muskler.
Och de var ju tvungna, de tappade ju en del fina backar Färjestad, så de kunde ju dunka på lite mer, kan jag tänka på det.
Så att, så är ju verkligheten.
Ja, precis, ja. Hur är läget med Abols då? Om han inte tar plats i NHL, kommer han tillbaka till Örebro, eller vad har ni sagt innan ni liksom, vad är sista ordet där med honom?
Det han sa till oss att ja, men jag vet vad hemma är för mig i Sverige.
Och det är Örebro, menar han.
Det är Örebro, menar han. Men han har ju inte det. Han har ju inte ett sånt avtal som vissa unga spelare har, att de, om de inte tar plats i NHL-laget, så kan de gå tillbaks till med moderklubben i Sverige. Mm, mm. Så har inte han.
Nej. Vad vill han då, vet du det? Eller vad har han för tankar?
Nej, men jag tror han kommer ju vara där borta. Han skriver 2-årsavtal med Florida. Så att han kommer ju vara kvar och satsa på att ta sig vägen till NHL via AL om han inte får chansen direkt.
Mm. Mm. Så då kan vi kan sätta ett kryss om honom. Han kommer inte spela för Örebro i vinter, så låter det.
Nej, det tror jag inte. Absolut inte.
Nej. Du tog ju 2 AIK-are som jag såg på nära håll i vintras. Jag är ju stormförtjust i Daniel Mosito Bagenda. Vad är det som gör att du vill ha honom till Örebro?
Nej, men jag är också jätteförtjust i honom. Han har ju en
stark i kroppen. Alltså,
ja, nej, han är ju en modern hockeyspelare, tycker jag.
Mm.
På alla sätt. Han har de egenskaperna som krävs idag. Som du säger, han är stark i närkanspelet. Han har bra driv och åkningen. Fint skott. Sen tycker jag han tar ju ansvar på isen också. Och vi ser honom som en center hos oss. Han har fått spela center här på försäsongen. Jag tycker han har sett jättebra ut. Alltså.
Har han tillräckligt med spelförståelse för att vara center?
Tycker det ändå. Ser liksom inte det som en brist i hans spel. Utan jag tycker han ligger rätt i banan och är ju stark i egen zon. Liksom att, och det är en viktig egenskap att man kan vinna duellen i egen zon och sen därifrån gå till anfall. Liksom. Och det, nej, men jag har egentligen bara gott att säga om Daniel. Han har varit så här långt en av de största positiva överraskningarna. Jaha. Jag tror att han kan bli han kanske inte kommer göra mest poäng i våra slag, men jag tror att han kommer tillhöra en av våra nyttigaste spelare.
Vilka har han spelat med i samma kedja?
Han har spelat mycket med Max faktiskt, och det ser man ju att de trivs ju tillsammans. Ja. Och
spelar de ihop på AIK också, eller kommer du ihåg?
Ja, gjorde de. Kanske inte alla matcher, men de spelar ihop mycket.
De hade någon succémånad, vet jag, tillsammans.
Ja. Och Max är en talang. Så spelskicklig och ska man säga, han löser mycket problem på isen. Utmaningen för han är ju att klara av tempo, tycker jag.
Ja.
Stark på puck, hitta bra öppningar, så att de två spelarna tycker jag är jättebra värvningar, och framförallt att över tid få jobba med de två killarna, det ska bli jäkligt kul.
Mm. Ja, intressant att se. De har ju levererat i Allsvenskan.
Mm.
Vad är utmaningen att leverera i SHL? Vad är största skillnaden?
Ja, men egentligen så är ju alla spelare lite bättre och lite starkare och lite snabbare. Största utmaningen tycker jag ändå är att det gäller att göra det varje kväll när man går in till match. Att, på något sätt när man spelar kanske i AIK, ett lag som var kanske serien förra årets allsvenska bästa lag, att man får ändå matcher där man är lite överlägsen, man kan göra lite poäng och leverera när motståndare är lite sämre, men så är det ju inte i SHL, utan det gäller ju liksom att vara där varje kväll. Jag har ändå goda förhoppningar om att båda de får komma och växa in i SHL-kostymen.
Mm, mm. Ja, det är nyttigt att få en utväxling på de här allsvenska spelarna. Så
att jätteviktigt.
För de, jag kan gissa att de här ligger hyfsat i pris, alltså budgetmässigt och så vidare. Så kan man få dem att leverera i en typ av tredje kedja eller vad du har tänkt så att säga, så är det ju, då kan ni nog få vinna några matcher. Du, hur bra är Pilö efter utlåningen till Oskarshamn?
Det som är lite tråkigt med Lukas är att han åkte på en skada i första matchen mot Bofors här. Och det var olyckligt. Han kommer vara borta här i 6-8 veckor.
Oj då, det hade jag inte koll på.
Nej, men det är ju för att Lukas tycker jag har haft en jättefin resa. Liksom, från att ha spelat i Örebros juniorer, blir utlånad till Oskarshamn, får vara med på en jätterolig resa med dem och ta sig upp i SHL. Och jag tyckte han gjorde det bra också. Fick spela, fick mycket förtroende, fick spela i powerplay och alla spelformer. Och han är ju en spelskicklig right back. Behöver utveckla och förbättra sitt fotarbete och tempo i skridskoåkningen. Så kan han bli en riktigt bra SHL-back i framtiden. Det tycker jag.
Jag tror att han var skadad.
Ja, det var tråkigt.
Missade en inledning av SHL. Och...
Ja, men det kommer han att göra. Så att han får... Och det är ju inte så roligt för spelaren i det här fallet att gå tillbaka till försäsongsträning och börja jobba med rehab och sådana bitar när man vill vara ute på isen och träna.
Vem tror du vinner interna poängligan i laget?
Den är svår, den frågan, tycker jag. Som du har sagt tidigare så har vi ganska många nya spelare. Men jag sätter ett lite skrällnamn där. Det är ingen som du har nämnt, men jag säger Jordan Boucher.
Aha, okej. Okay. Vad kan du berätta om honom förresten då? Han är ju också en sån här spelare som jag inte riktigt har koll på. Så vad bör fansen veta om honom?
Nej, men det är en spelare som jag tycker tillsammans med Mastomäki och Glenn Gustafsson var de som liksom vände våran trend i fjol. De har ju vi behållit, och det har ju vi hela tiden känt att vi har en trygghet i att vi har fått behålla våran, vad ska man säga, våran hjärta och lungor liksom. Ja. De som jobbar stenhårt varje dag. Och det som har hänt med Jordan tycker jag i sommar här, han har varit helt äckla briljant här på de två första veckorna. Och igår mot Linköping hade han gjorde ett mål och hade ett par solrusher av riktigt hög kvalitet.
Och det hade poäng i fjol, så du tror att han kan förbättra den statistiken då?
Absolut, jag tror han kan göra fler poäng. Han kanske ingen naturlig poängspelare som så att han liksom har gjort mycket poäng i sin karriär, men jag tror att han kan blomma rejält och slå igenom.
Spännande kille. Spelat i Laval Rocket i AHL och klassisk namn. Och så han är college-vägen, säger det, via Clarkson University.
Ja.
Hur är en begåvad här, eller?
Han är begåvad på det sättet att han alltid är glad, positiv och har en enorm tävlingsinstinkt, skulle jag säga.
Du, vad har ni för målsättning? Var ska Örebro hamna i serien för att du ska vara nöjd?
Vi kom ju 10 i fjol.
Ja.
Och vi har sagt att vi vill bli lite bättre i år.
Okej, okay, så det är slutspel som gäller i alla fall. Ja.
Ja, det är det. Och det är målet att bli lite bättre. Och sen att försöka utveckla vårt lag så mycket som möjligt från dag ett.
Vad måste ske för att ni ska bli, komma på plats 9 eller uppåt då, som det låter som att det har ni som målbild då?
Det som är, jag tycker ändå är allra viktigast, är att laget köper en spelidé som vi har, att alla har liksom en gemensam tanke i hur vi vill spela. Då kommer vi vara bra som grupp. Sen det vi måste lägga till liksom för att kunna vinna flera matcher, det är ju att vi har ett bra målvaktsspel. Sen att vi har ett special teams som kuggar i. Vi var ganska bra i powerplay i fjol. Vi var ganska dåliga i boxplay. Så kan vi höja upp, ligga kvar på våran powerplay-siffra och höja upp vårat boxplay-procent där. Så då tror jag att vi kan komma där, dit vi vill.
Vilka har du försökt att värva lite boxplay-specialister? Har du kikat på lite vilka som du tycker att gör ett bra jobb och ligger rätt i linjen och så vidare?
Mm.
Har du fått in några som du tror kan lyfta i ett boxplay?
Ja, jag tycker i första hand så är det ju ändå målvaktsspelet.
Okay.
Det är ju sjukt viktigt i boxplay,
ja,
tycker jag.
Ja.
Och sen måste man ha kloka och spelare som är liksom bra att ta direktiv. För det är mycket scouting i boxplay. Vad gör motståndarna? Att man kan liksom läsa in det och sen utföra det i handling. Många nya spelare. Jag kan inte säga att ja, men han kommer vara bra i boxplay. Vi vet om vi hade i fjol Mastomäki, Glenn Gustafsson som gjorde det bra. Weinstock är en smart spelare.
Mm. Vi hoppas tror Bromé spelade en del boxplay i Mora om jag minns rätt.
Han spelade boxplay och även i landslaget tillsammans med Mastomäki. Så att även om Bromé kanske ses som en offensiv spelare så tycker vi att han gör det jättebra i boxen också.
Mm. Mm.
Så att vi hoppas kunna bygga ihop bra boxplay. Vi tycker att vi har backar för det. Stefan Varg, Rasmus Rissanen, Gustav Backström, Jonathan Andersson kan spela boxplay, Nyckeve kan spela boxplay. Mm. Så vi tycker att vi har bra backar för den spelformen.
Mm. Jag är ute på liksom en liten poddresa här och alla som jag pratat med innan det är Niklas har sagt liksom att ja, årets SHL blir jämnt. Det är lite tråkigt svar när de säger att det blir jämnt. Men vad tror du? Vilka lag, ser du några lag som är de där kommer vara överlägsna? Eller hur ser du på säsongen?
Nej, men jag tror ju på Luleå kommer fortsätta bygga.
För att de inte har tappat någonting och så fått in de här finska landslagsspelarna där då?
Ja, men sen också att de har en otrolig trygghet i sitt grundspel.
Mm. Och Bulan orkar vara noggrann hela tiden.
Ja, det gör han. De har ett bra team runt laget med Kyrre och de andra ledarna där också. Så liksom, de har ett bra... De känns stabila. Rakt igenom, tycker jag. Lassinantti kvar i kassen också. Det är också viktigt för dem. Frölunda givetvis.
Med Sundström-värmningen där.
Ja. Sen tycker jag också att Djurgården... De tappar lite speed. De är kanske lite mer svår analyserare. Men de bör ju vara i toppen om man ser på laguppställningen.
Mm. Mm.
Det kan jag ändå tycka. Målvaktssidan där också, Reidemån bort. Mm. Liksom. Hur kommer det påverka deras lag? Det vet man ju inte. Ja, men det är de, jag tycker Frölunda, Luleå känns stabilast tycker jag.
Mm. Mm. Du, det blir ju en raketstart på säsongen. Som jag förstått är det något sån här supporterinvasion till Karlstad där då?
Ja.
Vad är det som gör? Det var ju några år sedan som det var likadant där, men det måste vara otroligt kul att känna att staden tycker att det är jättekul med att hockeylaget är högsta serien. Hur många kan du komma till Karlstad? Har du hört någon siffra eller?
Nej, men vad jag har hört då, nu, det är väl att man har 800 biljetter och alla liksom är sålda. Att det kommer bli. Ja, men det är jättehäftigt första matchen. Jag hoppas man att det blir fullsatt i Karlstad och det blir en härlig stämning. Det är lite av ett, ja, men lite länsderby i alla fall.
Mm. Så många mil är det mellan Örebro och...
Ja, det är väl drygt 10 mil.
Ja, just det. Så det är lagom förfest på tåget eller bussen.
Ja, precis. Så att det kommer ju bli en rolig match. Vi har ju om man tittar lite vilka lag vi möter i inledningen första veckan så möter vi flera av de topptippade lag med Färjestad, vi möter Luleå, vi möter Djurgården och Frölunda. Så att det är en rolig start vi har på serien.
Mm.
Och tuff start också, givetvis.
Men då har ni ju allt att vinna också.
Kanske. Ja, så känns det som.
Ja. Du sa inledningsvis, jag frågade lite dig vad du upplevde och vad som var snackisarna runt Örebro. Då sa du att du kollar inte så mycket på sociala medier. Är det för att skydda dig själv lite? Att inte bli för påverkad av vad folk säger och tycker och tänker?
Ja, men så är det. Jag tror att man som ledare i dagens mediala samhälle måste vara... försöka hålla sig borta från allt tyckande och tänkande, för att det tror jag påverkar den. Det är lätt att säga att det påverkar inte, men jag tror ändå liksom att det påverkar människor. Och det har ju att göra med både när det går bra och när det går dåligt. Det är liksom inte bara när det går dåligt, utan jag tror liksom att det är viktigt att man hela tiden nollställer sig och är liksom ödmjuk inför nästa uppgift. Så att när man har vunnit mycket så man inte tror att man oj, nu går det bra liksom.
Utan seglar iväg där, ja.
Seglar iväg mentalt som ledare. För min uppgift är att påverka gruppen i rätt riktning och då måste jag vara nollställd hela tiden.
Ja, ja, ja. Ja, sociala medier har sina fördelar och nackdelar. Vi inledde också med att prata lite om att det här är ju du, din första säsong som du får starta som head coach. Hur var det att ta över efter Petri och Niklas i fjol? Fundera lite på att jag måste vara lojal mot dem, jag kan inte hoppa på det här. Eller ta oss igenom den där resan när du fick förfrågan där att nu vi tror på att du ska vara huvudtränare. Då. Mm. Var det självklart att tacka ja eller?
Men det var faktiskt det, för att som jag sa lite innan där, så har jag ju valt att satsa på det här yrket. Jag har liksom haft familjen kvar i Leksand. Jag har varit i Lillehammer. De har bott kvar hemma. Jag har varit i Uppsala. Familjen har bott kvar hemma. Så vi har liksom haft det. Att man har åkt fram och tillbaka lite sådär.
Mm.
Och då när jag får chansen att ta det här. Då tycker jag. När jag känner att jag har den ambitionen.
Mm.
Och när man får den förfrågan och den chansen, tar jag det inte nu, ja men då kanske jag inte får chansen igen. Så det var inget svårt att tacka ja. Däremot så tycker jag att det kändes inget bra på det sättet det blev.
Nej.
Liksom att två killar man har jobbat med som man tycker bra om och funkar bra ihop med, det blir lite som att gå bakom ryggen på dem.
Mm. Ringde du till Niklas och sa, bara så du vet, jag har fått den här förfrågan, eller hur löste du det där för att det inte skulle bli en konflikt?
Nej, det gjorde jag inte. Jag ringde till Niklas i samma dag eller dagen efter, men då hade han lagt bort sin telefon.
Mm, jag ringde också om det. Han tog en liten timeout, vet jag det.
Ja, han gjorde ju det, så att jag fick inte ta på Niklas då. Det tycker jag var lite synd, men samtidigt så jag kan förstå han också. Han är en sån passionerad person, så att han går ju liksom all in i det han gör.
Mm.
Så att jag har full respekt för det.
Varför lyckades inte Niklas och Petri, ja, och du så att säga? Vad var det som gjorde att det ni hade liksom lyfte med Örebro?
Ja, men jag tror att det kanske var några saker i spelet också. Att vi var, ambitionen var att spela väldigt mycket pressspel.
Ja.
Och vi kanske liksom inte hade det här. Jag tycker att man måste ha två dimensioner när man spelar pressspel. Liksom vart man sätter in pressen. Jag tror jag var inne på det lite tidigare, att vi blev lite för utspridda på isen och blev lite sönderspelade.
Mm.
Och det kan jag tycka att det var lite det som var problemet.
Hade ni laget för att spela alltså med en tuff press hela tiden? Hade ni det?
Nej, men det är vi hade nog inte det, utan vi var man såg det när vi liksom drog tillbaks det lite och kunde var lite aggressivare i mittzon och hålla ihop laget, att vi blev mer kompakta liksom.
Mm. Mm.
Det var en del. Sen är ju Niklas Sundblad en person och Niklas Eriksson en person. Så att vi har ett olika tänk på det ledarskap.
Mm. 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 Du, och sen så valde du att plocka med din gamla radarpartner Christer Olsson där från Leksand.
Mm.
Ni har ju kamperat ihop i flera klubbar där, både Almtuna och i Leksand tidigare.
Va? Inte Almtuna,
men i Leksand tidigare i alla fall. Ja. Vad är det som gör att du ville ha med honom på båten?
Vi blev ju ett tränarteam med Jörgen Jönsson och Henrik Lövdahl i fjol. Och Henrik sa ganska tidigt, vi hade flera diskussioner han och jag, och han sa det, men jag vill nog gå tillbaka på junioren. Det känns bra för mig. Jag tycker jag är jättetacksam för att jag fick den här chansen och lärt mig mycket under den här resans gång att vara med upp på ett seniorlag. Men han hade ju bara varit 2 år i juniorverksamheten i Örebro. Och Henrik har sagt det, liksom, jag vill ju bo kvar i Örebro, jag har familjen här, jag vill göra en tränarresa, men över tid. Och då var det helt naturligt att han gick tillbaka på J20. Och då kände jag direkt liksom, och har ju alltid haft en bra dialog med Christer. Vi är ju goda vänner och framförallt cyklar vi ju sjukt mycket tillsammans under vår och sommar och har mycket diskussioner om hockey, och vi har ett liknande tänk vad det är ledarskap och hur man liksom behandlar och utvecklar människor. Samtidigt gjorde Christer ett kanonjobb i Leksand i fjol. Jag tycker det blev stor skillnad på deras försvarsspel när han kom in. Skulle säga att han var den största anledningen till att Leksand gick upp i fjol, tycker jag. Och sen att vi blev helt naturligt. Jörgen kliver upp på forwards. Han är en gammal forward. Christer tar backarna. Nu gjorde Jörgen ett jättebra jobb med backarna i fjol. Men att få in en kille som har varit back med den kompetensen och erfarenheten som Christer har. Han har varit med och vunnit, han har varit med och förlorat som tränare. Han har en gedigen bakgrund.
Mm.
Så att det känns som att vi har förstärkt vårat ledarteam.
Mm. Spännande. Skrev han med er innan det blev klart att Leksand gick upp? Alltså det var ju som succé med Leksand gick upp.
Mm.
Och sen så, ja, så väljer han Örebro. Alltså hade han redan bestämt sig innan?
Nej.
Det var efteråt alltså då som...
Ja.
Ja.
Vi hade ju pratat vid och sådär. Det gör vi ju... Vi har ju jättetätt dialog hela tiden. Mm. Så att det är klart att... Men han hade ju inte bestämt sig. Det hade han inte gjort.
Nej. Ni cyklar mycket upp, säger du, och det är din stora passion i livet. Vad tänker du på när du cyklar? Vad händer i ditt huvud när du trycker upp för backarna?
Jag tror liksom, i det jobb man har, liksom att det är en ganska stor påfrestning och att det finns en press när man är tränare på SHL-nivå. Så är det ju. Det handlar mycket om att vinna och det handlar om ett resultat. Så att för mig är det en form av meditation i fysisk form, liksom att man, ja, men man får liksom blåsa ur skallen lite och köra.
Mm.
Man kanske inte behöver tänka så mycket.
Nej.
Och sen så på något sätt så är man, jag måste säga det, de gångerna man har kommit, jag menar, hittat på nya idéer, det har ofta varit på när man har suttit på cykeln liksom. Man är ute, ja, men Man tänker bra. Ibland är man ju själv, ibland är man två, ibland är man många ute och cyklar. Det blir ju olika liksom. Men ofta när man är själv ute, jag tycker man tänker så himla bra. Man är borta från alla måsten och telefoner och
rena tankar
kanske. Ja, ja, absolut. Och sen passar det väldigt bra tycker jag i om man ser hockeykalendern, är ju från augusti till april. Så är ju den, då är man ju, hoppar man in i liksom hockeybubblan. Mm. Då är man ju där inne hela tiden. Sen när man går ur säsongen så passar det så himla bra att få komma ut och cykla lite. Och vara...
Hur mycket har du cyklat i sommar då? Vad är den längsta sträckan eller distansen som du har avverkat?
Nej, men i den här sommaren har det inte varit någon så här värsting grej. Jag har ju cyklat mycket Vättern och cyklat runder som är 6-7 timmar. Det är inte ovanligt. Ja. Den här sommaren har det varit mer lite fokus på att cykla upp för att vara nere i Europa och cyklat där i bergen och tagit några så här klassiska stigningar, Alpe d'Huez och såna grejer.
Det låter som att du och Enroth har en gemensam nämnare där.
Ja,
han är väldigt intresserad av cykel då.
Ja, vi snackar ju mycket cykel och vilka favoritcyklister vi hade och så här. Det är ju en liten sport i Sverige men en stor sport i världen och Europa. Så det är ju... Man hoppas ju att Sverige får fram en riktigt bra cyklist. Det var jätteroligt.
Mm. Kommer ihåg när man var ung där. Tommy Prim.
Ja, exakt. Mm. En ny Tommy Prim. Det är det vi hoppas på.
Vi ska bara avrunda nu. En podd ska vara ungefär en timme. För man ska springa ungefär en mil. Aha, okay. I tanken. Hur snabbt springer du en mil?
Ja, men jag var helt okej att springa. Nu har liksom knäna satt stopp för löpning. Därför cykling. Men mitt rekord på 3000 meter. En Cooper.
Ja, just en klassisk Cooper.
Det är 10-14.
Oj, det är bra.
Det är ganska bra.
Det är bra, det är bra. Du, jag avrundar alltid poddarna med att vara lite känslosam och försöka få lite djup i det hela. Vad är det tuffaste som Niklas Eriksson varit med någonsin i sitt liv?
Oj. Oj, det var ju tufft. Jag har ju egentligen ingen sån där riktigt närstående som har gått bort och så faktiskt.
Nej.
Och det ska man ju vara lyckligt lottad.
Ja, mamma och pappa lever fortfarande.
Mamma och pappa lever. Det är ju mina svärföräldrar. Tycker jag liksom Karols mamma och pappa då, när de gick bort. Det är ganska länge sedan nu faktiskt, men det var ju otroligt tuffa år där och liksom känslosamt. Och de var så unga också.
Var det naturlig död eller hur?
Ja, men det var det. Men alldeles för tidigt.
Okay.
Och Karols pappa var liksom, han precis gått i pension, hade stora förhoppningar om livet och hade sparat pengar och ville göra saker. Och sen så blir det inte så. Det är väl på något sätt det här som många säger. Att man får ta tillvara på varje dag. Och det försöker ändå jag ha som ett mått. Att göra så mycket saker som man bara hinner och vill.
Precis. Det är bra. Du som hockeyspelare då. Vad är din största motgång där?
Nej, men det är nog ändå när... Det finns ju flera. Alltså, hockey är ju ett, det är ju mycket motgång och medgång. Men dels när man åkte ur med Leksand, det har ju varit tuffa gånger. Och sen när inte jag fick vara kvar i Leksand, då såg man ju liksom sig själv att, ja, men både som tränare och spelare, att ja, men jag vill jobba i Leksand. Samtidigt så har jag insett att ja, men det var meant to be, som man brukar säga. Mm. Och det har utvecklat mig som person.
Mm.
Att liksom se nya saker och komma till nya miljöer och så här. Där och då kanske jag inte kunde se det, men nu i efterhand så har det varit jättebra för mig.
Ja, att du vågar klippa, eller klara av och klippa av svängarna, ja.
Absolut.
Vad är det Bjurman har gett dig för smeknamn? Åkerös Krutov, eller vad
kallar du? Larionov, tror jag.
Ja, Åkerös Larionov, det. Ja. Vad kommer det ifrån?
Ja, inte Åkerö, va? Movägens.
Var det Movägens Larionov? Movägen är alltså en väg här i Leksand.
Ja, exakt.
Inte helt införstådda i hur geografin ser ut här uppe.
Nej, men han gillar ju smeknamn. Han skulle väl, hans nya smeknamn på Elias Pettersson var väl Elvis. Jag vet inte om det.
Ja, just det. Ja, just det.
Så att det är väl mer det, att ha smeknamn på, det är så gammal klassiskt.
Det var Larionov en idol till dig?
Ja, det var det absolut. Ryssarna överhuvudtaget.
Ja.
Ingen snack om saken. Hela superfemman studerar man ju in i minsta molekyl när man var mellan, från man var 10 upp till man var 25 i alla fall.
Mm. Det är en del av hockeykulturen.
Ja, verkligen.
Du, tack för att jag fick prata med dig, och ha en riktigt bra säsong nu, Niklas.
Mm, tack så jättemycket.